Vad fan, Stefan? Dra åt den jäveln.
Men det går liksom inte att dra åt den mer.
Det måste vara den.
Det känns som att... Ska den hänga så här löst?
Allt sitter löst.
Ja men god dag och välkommen till ännu ett avsnitt av Skidsnack. Vi har kommit ganska långt in i säsongen nu och jag sitter som vanligt här med Stenqvist. Välkommen.
Tack så mycket.
Och dagen till ära har vi även med oss Sportbladets Anna Rydén. Välkommen till Skidsnack.
Tack så mycket.
Hur känns det att begå skidsnacksdebut?
Ja, lite svettigare än vad det brukar vara att bevaka världscupen, det måste jag säga. Det brukar ju vara lite kyligare här inne, är det... Något varmare, ja.
Mm. Det är inte rucka här inne.
Nej. Om 20-25 minuter då blir det liksom en ännu mer instängt och muskig doft. Så att det är bara att se fram emot det.
Gud vad härligt.
Hur är läget annars?
Ja, men jag tycker det är bra, den här dagen fick ju en glad start så att säga.
Ja,
ja. Ja, det är väl ingen idé att vänta på det. Vi har ju lite breaking news här kan man säga. Det är så att Jens Burmans flickvän har gått och vunnit 1 miljon.
Ja, man tror inte att det är sant.
Man älskar också att det är breaking news.
Ja, men i den här världen är det absolut breaking news.
Alltså, jag har inte klickat på en flash snabbare än så här i hela mitt liv.
För er som har missat det här, om det är möjligt, så fyllde ju Jens Burmans flickvän Emily år här om dagen.
Och 23.
Ja. Fick en trisslott i present.
3 stycken.
Ja, av sin mamma.
Och en äggkartong.
Ja, det är sant. En äggkartong.
Jag hängde inte med där. Var det en kartong med ägg?
Ja, från den egna gården, ja, tror jag. Ja.
Det var alltså födelsedagspresenten som hon fick?
Ja, och det kan man ju först känna att sådär present va?
Ja. Alltså jag vet inte, det är ganska, jag menar det är fint med hemmagjorda ägg så att säga, men från sin mor kanske man har lite högt ställa krav än att få en kartong med ägg. Jag vet inte.
Lite högre, absolut.
Stefan?
Ja, absolut.
Om din mor gav dig en kartong ägg?
Om det var från Coop hade jag kanske blivit lite ledsen om hon hade...
Värvt dem själv.
Ja. Kanske lite bättre. Ja. Men hur som helst, det var ju ingen dålig present, för det var ju en trisslott med 1 miljon i vinst. Och vi kanske helt enkelt ska ta och lyssna på hur det lät när de insåg vad som hade hänt.
1 miljon. Men vad i helvete
jävlar alla? Nej, men du ska väl titta på det.
1 miljon.
Läs.
Är ni dum i huvudet?
Jag börjar spyr. Jag börjar. Tänk om ditt skämt.
Men ni båda har ju inte skrapan här.
Men vadå?
Det kan ju vara gånger någonting.
Det står en.
Men vad fan, Emily? Är det 1 miljon?
Nej, men det är inte sant.
Är det sant?
Kan det stå gånger? Kan det stå gånger noll där?
Är det fel? Farmorsim är fel. 1 miljon.
Titta!
Ja, men det där var ju glädjescener som heter duga.
Ja, eller vad säger ni?
Alltså det är ju svårt att förstå den glädjen som är. Man förstår ju chocken när man liksom, hur många gånger de säger 1 miljon på väldigt kort tid. Det förstår man ju ändå någonstans.
Ja, men och jag älskar hur hennes mamma, ja, hon bara går liksom som ett, ja, men som ett mantra. 1 miljon. Du var 1 miljon. Alltså ja, 1 miljon. De är som helt, ja, jag är lika chockad jag. Jag känner mig lite grann som Emilys brorsa som vägrade tro att det var sant när de ringde upp honom lite senare i klippet. Han hårdnackat, nej det här, det stämmer inte.
Nej, men man tänker ju att det inte riktigt går att vinna 1 miljon på Triss.
Nej, det känns ju som att det är på loss. Alltså, som att det är något som bara står, att det finns. Man har aldrig hört om någon som har gjort det. Så nej, det är nog inte på riktigt.
Nej. Och sen, men sen var hon lite orolig också om hon verkligen hade vunnit 1 miljon innan hon hade inte skrapat sista rutan.
Nej, det finns ju den där man kan vinna det gånger någonting. Och hon ifrågasätter ju, kan man skrapa fram gånger noll? Och det hade ju varit det sjukaste. Man får fram 3 stycken och står 1 miljon. Och sen så skrapar man den där.
Den sjuka hjärnan på Svenska Spel som kommer på. Vilken jävla, vilken penalist.
Ja.
Ja. Det hade fy fan vad snopen man skulle ha känt sig någonstans.
Ja, men det kan ju inte riktigt vara lagligt. Eller?
Lura i någon att det finns en miljon där och sen...
Ja. Eller är det sant det här som det sägs att om man skrapar kontrollrutan så ryker vinsten?
Ja, och det också. Varför skulle det vara så?
Ingen aning.
Vad är logiken i det? Ja, det är att de inte på liksom... Ja, men det är att de inte, de här tjommarna som står och kontrollerar eller säljer lotterna inte bara ska stå och skrapa alla själva. Men det har de väl inte råd med att göra ändå, eller har man det?
Nej, det borde de väl inte ha. De kan ju inte sälja de lotterna de har skrapat den på sen ändå. För vem köper den i så fall?
Eller hur? Mm. Nej, så jag vet, men det är väl säkert sant.
Ja, eller, det är ju en sjuk urban legend annars som alla har gått på.
Men jag undrar hur många miljonvinster som ligger och skräpar på gamla liksom sopberg någonstans. För när man skrapar en trisslott så kollar man ju liksom som en besatt på den fyra gånger efter man har skrapat den, för att man tänker att nej, men jag har nog inte, men man har ju aldrig vunnit. Men det måste ju vara många som missar det där. Eller?
Det borde ju vara. Men man har ju aldrig hört om någon som har vunnit en miljon på Triss.
Nej, men det är ju det som är så osannolikt. Alltså, det kan det ens. Ja, alltså, återigen, Emelies brorsa. Nej, det här har inte hänt.
Nej. Men Anna, du pratade ju också med Jens Burman efter det här. Så vi kanske ska ta och lyssna på hur det lät.
Ja, det är svårt att dra in en miljon. Någon är mest av det. Det kommer inte gå. Nej, men det är ju klart att det var kul att få vara hemma en helg, tävlingsfri helg. Och sen när det verkligen hände det här, då var det ju fantastiskt roligt. Det är ju, man trodde ju inte sånt här hände liksom. Så det var ju väldigt kul. Ja, någonstans är det ett skämt liksom, tänker man ju först. Att det, ja, men sen inser man ju att det stämmer ju verkligen. Så då, ja men det konstig känsla på mig.
Vad ger du Emily i present? Hur ska du överträffa det här?
Ja, jag svårt att överträffa en miljon.
Ja.
Då får det nog vara någonting man får klura på länge, tror jag.
Satte det här dig liksom i en knivig sits i presentletandet, eller hade du redan bestämt dig vad du skulle ge henne, eller?
Nej, hon hade redan fått en tröja av mig.
Ja.
Men jag har svårt att tro att den var lika populär som den här trisslotten.
Ja, det var glädje. Ja. Återhållsam glädje från Burman alltid. Men ändå tydlig glädje, även från hans håll.
Tror ni att han förväntar sig lite liksom bättre födelsedagspresenter nu när hon har vunnit en miljon?
Fast han lär väl få en tröja då, med tanke på att det var ju vad han gav till henne. Man kan ju känna att han har lite sådär ångest inför nästa år. Vad ska man ge till någon som förra året fick en miljon? Eller som om två år när hon fyller 25. Mm. Då brukar man ju kanske ändå ge något lite finare. Vad ger man då till den som fick en miljon när de fyller 23?
jag undrar också lite, vem är nu rikast av dem egentligen? För Burman har väl inte dragit in så där supermycket prispengar under sin skidkarriär ändå?
Nej, det kan man ju inte tro. Inte så att han har liksom flera miljoner på kontot sådär direkt.
Nej, det känns ju inte så. Jag frågade honom också om han nu då skulle upprepa i helgen. För han ska ju köra i helgen nu. Nu fick han ju vara ledig för att det var sprinthelg och var hemma då när den här miljonvinsten skrapades fram. Om han skulle dra in lika mycket pengar i helgen som hans tjej gjorde. Ja. Helgen som var... Det skrattade han ganska gott om. Det går ju inte att göra det inom mest. Det konstaterade han. Ja, nej.
Nej. Då måste han också dessutom, ska han komma upp i något, då måste han börja vinna lite också, det är det.
Ja, lite pallplatser behöver han ju. Men hans säsong har ju inte börjat än, enligt honom själv.
Nej.
Nej, den börjar ju efter den här helgen. Från Åbestorf och framåt så.
Det gillar man ju, bra inställning.
Det är då Jens Burmans
miljoner ska komma.
Ja, det är då miljonerna ska börja rulla.
Miljonregnet. Mm. Jens Burmans miljonregn.
Annars gör man helt enkelt som Therese Johaug och ställer upp i Sverige mot Norge och får enligt uppgift en miljon för det.
En miljon?
Det är vad ryktena säger. Jaha. Jag vet inte om de är kontrollerade.
Nej. Vad fick Kalle?
Absolut inte lika mycket.
En påse äpple.
Ja, nej.
Ja, så jag vet inte, lätt förtjänt miljon för Johaug.
Ja, men om Johaug fick en miljon, vad fick Kalle? Har vi någon gissning? Vill vi chansa på det? Fick hon en halv miljon? Eller fick hon 200 000?
Känns väl som att hon borde ligga närmare en halv miljon än 200 000. Rent spontant. Om Johaug nu fick en miljon.
Det känns som att hon borde ju vara kanske nummer två på den där listan i alla fall.
Vad får de här liksom så mycket bättre zoomarna?
Vet inte riktigt. Det är nog väldigt olika också. Så...
Du tänker att liksom Amy eller Miriam Bryant och Lasse Berghagen tittar säga så. Jag vet, han kanske inte är den som drar in det största gaset till dig. Förmodligen drar
hon. Han är ju kanske inte liksom mest i ropet just nu.
Nej.
Men...
Nej.
Plus att Lasse Berghagen ju ganska gärna ville vara med i saker. Mm. Han hörde ju av sig själv till en kvällstidning kan vi säga. Och meddelade att han hade slagit sig blodig på en finlandsfärja en gång.
Ja, jag för mig det var med ungefär, ja, ni kommer ju få höra det här ändå. Så att, ja, det är en inställning man gillar hos kändisar överlag annars.
Absolut. Den som lär ha fått sämst betalt, om man säger så, som inte fick förhandla kring det här, det var ju Petter Northug.
Jaså?
Han är ju anställd av TV2. Så han fick ju sin vanliga expertlön då, som han har när han är inne och kommenterar hos dem och sådär, kontrakterad via. Han fick inte ha några sådana här miljonförhandlingar som Johaug, enligt honom själv i alla fall.
Det här måste väl ändå gå lite utanför att sitta och kommentera någon form av...
Det kan man ju tycka. Och kanske kan ha fått upp det lite jämfört med det. Men ja, nej, han ska ju vara enligt då honom själv i, hos våra konkurrenter Expressen, så säger han ju att jag är ju under kontrakt med TV2. Så att det var min jobbvecka det där.
Det tror jag lika mycket på som jag tror att det var ett misstag att Iran sköt ner det planet. Där jag lägger de uttalanden på ungefär samma nivå av trolighet.
Ja. Vi ska väl ta och återkomma till det här kära programmet lite senare.
Ja.
Men har vi något mer vi behöver tillägga i våran nyhetssändning kring Burmans flickväns miljonvinst här?
Alltså det som inte hörs i klippet, det som man måste se, det är ju där i samband med att mamman kommer på att hon måste skänka lite pengar också. Man måste ju dela när någon ger henne en miljonvinst.
Mm.
Titta på katten som ligger i soffan. Katten som hon i panik håller på att sätta sig på och flyr i panik mitt under det här vilda firandet. Man vill inte vara en katt som försöker ta det lugnt när någon har vunnit en miljon.
Vadå, kunde det kunna sluta i tragedi?
Det kunde det ha gjort, men katten var snabb iväg.
Ja, flyr
fort som bara den.
Ja, det var något annat i det här klippet som jag lade märke till när jag kollade. Eller kanske bara var hans vlogg överlag. Nej, själva vloggen, för det började med att man fick se Jens Burman måla i 5 minuter.
Ja.
Innan man kom igen, ja, det här är ungefär lika roligt som att se någon målar färgtorka ungefär, tänkte jag. Men sen kom det ju, så det gav ju lite.
Ja, det var lite udda redigering på det här avsnittet.
Ja, varför var det så mycket Jens Burman målar? Fett.
Alltså jag har glömt det här med målning. Var det verkligen det här avsnittet att
målade?
Jag
minns jättemycket målning.
Jag kanske snabbspolade fram till just den här sekvensen eftersom jag visste att den skulle komma.
Ja, även om också att de vill få spridning på den, för den har ju en engelsk titel. Som att liksom här vinner hon miljonen. Men och så får man först titta på.
Man först sitta och följa honom.
Ja, just det, den målningen. Nu fick jag såg framför mig att han målade akvarell. Vilket jag tänkte var lite så här. Det var ju jättebra.
Ja, det är supervloggmaterial. Burman måla akvarell.
Ja.
Nej, nu var det Burman måla vägg.
Ja, där i trappan. Ja, nu kommer det tillbaka till mig.
Ja, nej. Om man nu har det här dunderläget att få ut sin vlogg över världen för att man har en världsnyhet i princip att bjuda på. Ska man verkligen leda in med 5 minuter målarvägg då liksom att fånga folk och återkomma till vloggen i framtiden? Jag vet inte. Men... Ja,
det är inte riktigt den utbildning vi har fått här på Aftonbladet i alla fall.
Nej.
Men vad vet jag, vi kanske gör fel.
Jag vet, du är ju tv-experten här, Anna.
Det är ju inte riktigt så vi redigerar våra tips. Jag ska helst få grejen innan du har klickat. Så.
Ja.
Ja. Mm. Ja, men vi kanske får testa helt enkelt.
Ja.
Men...
Nästa podd kan inledas med 5-10 minuter Victor och Stefan målar.
Ja. Ja, men det blir spännande att se. Mm.
Ja, vi ska ju återknyta till ett ämne vi var inne på lite förra veckan.
Jo, men visst. Det är ju ett kärt återkommande ämne, eller ryssarna är ett kärt återkommande ämne ska vi säga. Och absolut. I synnerhet den här nyheten som vi presenterade senast.
Ja.
Där har framkommit lite nya uppgifter.
Mm. This just in.
Ja, det, om ni har glömt bort det här så handlar det ju om den här festen som Alexander Bolsjunov sägs ha haft under Tour de Ski när han fyllde 23. Och han skulle då ha bjudit in Johannes Hössflott Kläbo till den här festen och där skulle det bjudas på hembränd rysk vodka.
Mm.
Anna, du har ju faktiskt lite nyheter här kring den här festen. Berätta.
Jag var ju där i Toblach då, där det här hände. Det är ju så att Alexander Bolsjunov fyller år på nyårsafton. Så det var ju inte bara hans födelsedag som skulle firas. Alla skulle ju fira nyår också. Så att i det här så är ju Bolsjunov superglad med. För i Toblach, ja, där dominerade ju ryssarna. Kläbo avskrev sig allt från touren. Han var till och med inne på att jag kommer inte kunna vinna totala världskuppen i år. Han var så fruktansvärt nere. Och stod och pratade om att han skulle åka hem och så här. Och de norska journalisterna älskar de ryska åkarna. Av förklarliga skäl.
Mm.
För det kan hända vad som helst när Alexander Bolsjunov och Sergej Ustyugov går in i en mixad zon.
Mm.
Framförallt på nyårsafton, födelsedag. Det har gått bra. Sergej Ustyugov står och visar hur de ska dansa på festen. Givetvis Kalinka.
Det här, ja, det var som du var inne på där, Victor.
Ja.
Ja. Man får intrycket att de redan har börjat tulla på den ryska hembrända spriten här. Men,
lite så känns det ju när man får det återberättat. Det som blir grejen i den mixade zonen är ju att ryssarna kan inte engelska.
Nej.
De har alltså alltid med sin tolk. De blir ganska trötta på att stå och lyssna på den där tolken som översätter till engelska hela tiden. Så att när tolken pratar engelska, då gör de ofta något annat. Till exempel dansa Kalinka, alla just Djurgården. Bolsjunov kliver då in och så får de ju frågan, de börjar väl prata, jag för mig att de norska journalisterna är lite inne på så här. Ja, nej, men Johannes Hössflott Kläbo säger att han inte kan vinna nu och där, han är så ledsen. Och då börjar ju Bolsjunov med att ja, men han får ju komma och fira med oss ikväll. Vi har vodka, den är hemgjord. Och enligt tolken då så är det Alexander Bolsjunovs pappa.
Nej.
Som har gjort den här vodkan. Så det är han som ligger bakom vodkan som de har med sig. Bolsjunov säger att han ska inte dricka av den, men han bjuder gärna Kläbo på den.
Ja. Men det här är ju fantastiskt. Här får, vi spekulerade ju fritt om var den här spriten egentligen kom ifrån förra veckan.
Mm.
Nu har vi svaret.
Ja, det kunde man aldrig tro.
Ja, och den var tydligen då också med på Torbeskri.
Ja.
För det tar man ju med sig.
Man behöver ju vara redo.
Exakt.
Tydligen.
Ja.
Aha. Och sen, vad hände sen?
Ja, sen blev det ju ett nytt år, en ny dag. Vi vet ju alla hur det där loppet gick när Kalle Halvarsson helt mirakulöst hängde på Bolsjunov och just Djurgov i början och sen försvann en stund. Sen gick det ju ändå hyfsat för Kalle som faktiskt kom tillbaka. Men det var ju Bolsjunov och just Djurgov som stal all show där. Och i den mixade zonen efter så
Bolsjunov vann där igen.
Bolsjunov vann där igen. Glad i mixade zonen. Och får ju såklart frågan från de norska journalisterna. Vi kanske ska lyssna på hur det lät när de norska journalisterna då ska ta reda på om Johannes Hössflott Kläbo kom på den här festen eller inte.
Did you have any guests for the yesterday he was really disappointed that Johannes didn't appear and he was close to be crying for 2-3 hours and with the whole team we were trying to make him come.
Ja,
ja, det var braskande uppgifter.
Ja, för om ni inte hör det där så förklarar ju då, det är tolken man hör prata engelska här, som säger att nej, det var Johannes kom inte till den här festen och Bolsjunov berättar att han har gråtit i 2-3 timmar efter att ha fått fira födelsedaget på egen hand då. Eller utan åtminstone utan ja, precis.
Utan
Kläbo och utan Treslotter. Ja, tråkigt av Kläbo.
Mycket tråkigt. Man undrar ju också, för jag frågade Bolsjunov hur de skulle fira på nyårsafton då. Och då sa han ju bara att alla kommer höra oss. Jag hörde inte dem i Toblach, men det var säkert ett bra firande från ryssarnas håll. Och Norge, de satt väl på det där gemensamma hotellet som de hade med Sverige och firade med brunost och en kaka. skiva eller vad det var. Johan också att de skulle fira med. Så att det lät inte så glamoröst det norska firandet.
Nej, det har man ju också sett. Nu ska vi som sagt återkomma till det sen. Men Johan verkar ju älska brunost.
Det kan man säga. Mm. Hon pratar inte om annat. Får hon välja själv vad hon ska äta så är det brunost. Ja.
Vi borde också följa upp någon det här från förra året. När var det inte Stina som vann så jävla mycket ost hela tiden? De fick ju konka runt på gigantiska ostar efter varje världscupseger någonstans.
Ja. Jo, men de har,
de
ju,
har de ju med sig hela tiden.
De har, FIS brukar ju lägga upp en sammanställning av ostligan på sin Instagram. Vem som har mest ost. Ja. Och det är ju Kläbo som leder ostkuppen.
I år.
Ja. Nu har jag inte sett efter senaste helgen här, men det borde väl inte ha skett några förändringar.
Det känns ju inte så, va?
Nej. Nej. Det är ganska många på tredje platsen där. Det är ju spännande den här ostduellen, eftersom man får ju lika mycket ost oavsett var man är på pallen.
Ah.
Så där kan det ju bli lite så här spännande om man är bara ofta på pallen. Så.
Ja.
Det här kanske är en kupp att titta på.
Ostkupp.
Det är den vi ska börja fokusera på istället.
Ja.
Ja. Ja, men det här med alltså, ryssarna i mixade zonen, känner jag att jag får en lite helt ny bild av dem. För det här kommer ju inte riktigt ut. De ser ju inte så spexiga ut direkt.
Nej, de gör ju inte det. Och grejen är att man hade ju verkligen velat lära sig ryska så att man på riktigt kunde prata med dem och få veta vad de säger. För att allting går ju via deras tolkar. Ibland känns det som att tolkarna översätter lite så som de vill. Och ibland så får man svar på frågan direkt från tolken för att Volchunov eller just Jugov har svarat på det någonstans innan. Sådär, så att tolken vet ju ändå redan vad de ska svara. Och så står då Volchunov eller just Jugov som frågetecken vid sidan om. Eller som i Toblach då när du under den här intervjun samtidigt lyfter en helikopter en bit bort. Och Volchunov får för sig att han ska låtsas att det är hans helikopter. Så han börjar springa efter helikoptern samtidigt som tolken fortfarande står. Och översätter hur besviken han var runt Kläbo och allt där. Då springer Volchunov en sväng och sen kommer han tillbaka.
Volchunov, en riktig spexare alltså.
Ja, han kan göra lite vad som helst. Han gillar att synas och höras. Och så trivs han ju då bland norrmännen där som gärna vill prata med honom. Som uppskattar honom, som skrattar åt honom, med honom. Och kanske inte alltid riktigt förstår vad han säger. Sen så är det ju så att de ibland helt plötsligt kan lite engelska.
Ja, det var en annan sak jag tänkte komma in på. För att vi har ju pratat om det också i podden. Funderat hur lite engelska de egentligen kan. För att det kanske bara går på ryggmärg. Men ibland är det så här, okej, congratulations. Och sen kollar de på tolken som ska översätta congratulations. Och sen kommer svaret, tack. Och sen kommer, det blir liksom världens styltigaste lilla.
Ja.
Det är så dåliga kan man inte vara på engelska.
Nej, och det är ju anledningen till att vi oftast inte då, som jag tv-intervjuar mest, det är ju därför jag sällan intervjuar dem, för att det tar så lång tid att komma fram till svaren. Och sen så måste man då eventuellt sitta och texta det som har översatts från ryska till engelska på svenska. Och så vet man inte riktigt när de sa vad. Man hör inte att de säger namnen, även om tolken säger... Ja, så att det blir ganska styltigt där. Men så helt plötsligt så svarar de något på engelska. Eller som Volchunov på sin födelsedag som sa tack så mycket till den norska journalisten jämte mig som gratulerade i väntan på tolken. För tolken hade ju lite mycket att göra då när just Jugov står i ena änden och Volchunov i den andra. Och båda är i behov av en engelsk tolk. Då svarar han på norska.
Ja, men det här... Jag känner ändå att det här bygger på tankarna man har om att alltså, de kan ju engelska egentligen. Det här är bara någon stor ridå för att de inte vill erkänna engelskan som ett vedertaget språk. Ungefär. Men att de egentligen kan, eller att de förstår allt som sägs.
Men det här är dina totala spekulationer.
Alltså... Om de helt plötsligt kan slänga till med en liten fras på norska så måste de ju snappa upp ett congratulations här och var.
Det borde de ju ha hört några gånger.
Och vi pratade ju förra säsongen om chocken när Belorukova helt plötsligt pratade engelska i en intervju.
Mm.
Så här, ja, kanske inte den mest klockrena engelska men ändå begripligt.
Ja, men det är självklart. Alltså, de är ju runt i världen hela tiden. De bor ju mer utomlands än de bor i Ryssland i princip. När det, åtminstone under säsong, så det är klart, de måste ju klara sig så pass mycket att de kan handla mat och gå i en mataffär och sånt. Allt annat är ju helt orimligt. Om de inte bara kan tyska allihopa, för det klarar man sig väl ganska långt i skidvärlden i och sig.
Det gör man ju, absolut.
Men det är klart de kan en del engelska. Det är väl alltid som en lite spel för galleriet. Säkert. Mm.
Ja, men vi kan ju ha ganska roligt med och åt dem i den mixade då när de börjar spexa och så här runt. Och själva tycker att de ser ut som frågetecken när de står jämte medan tolken översätter. Man undrar ju vad de tänker om oss och hur mycket de förstår av allt vi säger. Och att de tycker att vi är riktigt jävla korkade som står där och ställer samma frågor och... Jaha, hur tänker ni nu? Och så ska allting gå via tolken dit. Och så kan de säga precis vad de vill till tolken på ryska. Som svarar någonting till oss. Ja, jag hade velat kunna ryska. Jag vill veta vad som sägs i den där zonen.
Ja, jag förstår verkligen det. Men Bolsjunov, är han liksom roligast i laget? Eller vad får du för uppfattning där?
Ja, av de som brukar då stanna till och som är av någon form av intresse för. Ja. För så här är det ju också inom mixade zonen. Det är ju i princip bara svensk och norsk media. Kanske någon finsk.
Ja.
Mm. Någon enstaka gång att det kan stå någon rysk journalist någonstans. Men då är det ju de två som stannas. Det är ju bara Bolsjunov och Ustjugov den här säsongen som blir stannade. Förutom Andrei Larkov i sprinten i... Försökte ju folk stanna honom också. Och han
var inte så sugen.
Inte jättesugen mer än att slåss med Renault J. Det var det han ville göra. Men annars så, och då känns ju Bolsjunov som den. Det märks att han är lite yngre än vad just Ustjugov är i det läget. Och lite mer så där som att han vill bygga på bilden av sig själv som kanske inte den smartaste av alla, utan står där och liksom tittar upp på fåglar och springer efter helikoptrar och allt han kan få
dansa
för sig
göra.
Det kan hända så mycket saker där.
Det är härligt med någon som pratar ett språk som ingen annan, men som ändå vill bygga upp någon slags udda image kring sig själv. Det är liksom ett spännande karaktärsbygge.
Det
vore ju intressant att se om man kunde lära sig några ord som man får höra också.
Ja, det blir en rysk kurs till sommaren, Anna.
Ja, jäklar vad jag ska plugga. Jag ska lära mig mer än där borta ligger spåret. Eller vad det var, Stina. Som var Stinas to-go-fras när hon pluggade ryska under skadeperioden. Mer än så ska jag lära mig. Så.
Ja. Men du pratade lite här innan om att det kanske inte... Eller så här, det finns eventuellt en liten spricka i ryska laget också som man har noterat där i mixade zonen. De kanske inte är de bästa vänner alla, eller hur ser det ut?
Nej, det är inte så att de står och hänger och pratar med varandra, och det ryska laget är ju ett uppdelat lag.
Ja, det här är ju lite intressant, för ryssarna, de gör ju inte som vi exempelvis och delar in i ett A-lag och ett utvecklingslag. De har liksom bara två helt... de har delat upp laget i två.
Ja,
eller
det är
tre kanske
till och med. Eller, ja. Ja, eller om det till och med är tre grupper. Där den man pratar med oftast i kring det ryska laget, det är ju den tyske tränaren Markus Kramer som är tränare då för Sergej Ustjugovs träningsgrupp.
Mm. Också en citatmaskin av rang får man säga.
Det får man säga, vilket gör att man ofta och gärna pratar med Markus Kramer. Man vet att man kommer gå därifrån med någonting man kan göra någonting av.
Rubrikvänligt.
Lite så.
Ja.
Och men... han är ju då tränare för Ustjugov. Så han pratar ju gärna om Ustjugov. Efter backen, alltid kemis, när de hade tagit sig upp där vi har både Ustjugov och Bolsjunov på pallen, så refererar han ju då tillbaka till Ustjugov hela tiden. Mm. När Bolsjunov har vunnit.
Mm.
För att han kan inte säga så mycket om Bolsjunov, för att Bolsjunov är en annan träningsgrupp.
Men var det därför det spreds den här myten? För jag som kollar på SVT, så där spekulerar de ju, eller var det, ja, jag tror det var där, att det ryska laget skulle åka för att Ustjugov skulle vinna hela Tour de Ski, att alla, skulle bädda för Ustjugov. Jag vet inte om det var något som SVTs kommentatorer sa, men det kanske bara låter så eftersom den enda informationskanalen utåt är Markus Kramer någonstans.
Det kan ju vara så, och han pratar ju gärna med media.
Uh-huh.
Ja. Så att det kan ju mycket väl vara så. Och så de då i Ustjugovs gäng gick säkert för att hjälpa Ustjugov hela vägen upp. Sen, Jag har inte stenkoll på vilka som är i vilka träningsgrupper där och hur allt det där fungerar. Men just Djurgård och Bolsjunov, det är ju inte så att de två står och skämtar med varandra i mixad zonen. Även om de står precis intill varandra. Det kan man annars tycka att...
Men de två
medan tolkarna pratar engelska, skulle de ju kunna stå och ha roligt på ryska.
Det här är otroligt märkligt och spännande hur de gör den här indelningen. För jag gissar, för det här har jag inte tänkt på tidigare, men i stafetterna kan ju ryssarna komma med väldigt märkliga uppställningar i lag 1 och 2.
Ja.
Är det då alltså de olika... träningsgrupperna det är baserat på.
Skulle kunna vara.
Skulle mycket väl kunna vara.
Ja, och för där, nu har det ju gått ganska bra för Ryssland ändå, de har kunnat vara ett och två, men man har ju förvånats varför vissa åkare inte är i samma lag där. Och det måste ju finnas någon process bakom det här. Om, det kan ju inte vara liksom östra och västra Ryssland.
Ja, eller varför eller? Det skulle ju kunna vara. Det var det första jag tittade att det borde vara. Eller, vad vet man? De kanske har pratat på olika. Det kanske är som
bokstavsordning,
skåningar mot norrlänningar liksom.
Man vill inte hålla... Första halvåret, andra halvåret, längd. Ja. Det finns mycket man kan
verkligen.
Men oavsett vad det nu är indelat efter, så tycker jag att det är lite sjukt om inte Bolsjunov och Djurgård pratar med varann.
För att de är olika grupper.
Ja, precis.
Nej, det vore lite snarstuckigt om det bara var därför. Om det finns en hård konkurrens mellan grupperna.
Nej, det måste finnas en.
För de är ändå liksom de två stora fixstjärnorna i Ryssland då. Får man ju konstatera.
Ja, och de måste ju ändå vara i situationer där de hänger ganska mycket tillsammans i diverse presskonferenssammanhang och mixade zoner och allting. Så... Att de inte pratar där ser jag ändå som ett tecken på någonting.
Du, Anna, det luktar som att du måste gå tillbaka till Marcus Kramer och reda ut det.
Det känns som att jag har lite att göra. Det är ju ändå lite av säsongen kvar. Så att, de ska ju också till Sverige och Norge en ganska lång stund här med Falun och skitoren.
Ja, du hör. Det här ska vi reda ut.
Ja,
gå till botten med
detta. Uppdelningen ska vi ta reda på. Hur, var, varför och vad tycker de egentligen om varandra? Ja.
Hatar de varandra? Det vore ju kul att veta.
Ja.
mycket spännande. Ja, men herregud. Vilka rafflande nyheter du kommer med egentligen.
Man får ju spana lite när man står i den där mixade zonen och väntar på dem man ska intervjua. Ja.
Och vi får väl se. Nu, historien förtäller väl inte riktigt hur mycket sanning det låg i den här ryska festen, men man vill ju gärna tro att de körde på rätt hårt.
Man vill ju gärna det. Sen med tanke på hur bra de körde i spåret och efter så...
Ja, Bolsjunov kanske inte gick på ryss-sponken så jävla hårt ändå.
Nej, det kanske blev efter toppen där sen när han hade kommit upp för allt ditt kärmis.
Ja.
Ja. Vi får väl se hur han står sig nu i Novi Mesto efter. Om han nu kör där. Ingen aning.
Nej, det vet man aldrig.
Nej, de ryska lagen vet jag inte riktigt hur de kommunicerar ut. Och det norska vet man ju när man får. Och det svenska vet man när man får. Ryssarna, det märker man vilka som står på startlinjen.
Ja, precis.
Ja, nej, men då har vi har fått en rejäl insyn i det ryska lägret, får man väl säga.
Och verkligen läge för uppföljning på detta. Så jättestort tack Anna Rydén för att du ville komma och hänga med oss en stund.
Tack själva.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, vi ska gå vidare här i programmet och prata lite om skidor också.
Ja.
Eller det har vi gjort, fast kanske lite sidospår till skidor. Nu ska vi prata om vad som har hänt i helgen som gått.
Innan vi ska hinna med att prata lite om landskampen också.
Ja, precis.
Andra viktiga skidrelaterade händelser.
Ja, men det... Ja. Så kan det gå.
Ja, så är det.
Men vi har ju haft en vidundrande succé i Dresden. Vi var ju båda lite skeptiska till den här helgen. Ja. Att peppen inte var total.
Nej.
Sen gick det ju ganska bra. Det brukar det ju göra för Sverige i Dresden.
Ja, fast har det någonsin... Okej, det kanske någonsin hänt tidigare. Men har det känns inte som det någonsin hänt att vi har varit på pallen i samtliga lopp under en världscuphelg.
Nej, det måste man nog se tillbaka väldigt långt i sådana fall.
Det är bara att se tillbaka till hur länge sedan det var en svensk herre var på pallen överhuvudtaget. Jag tror de sa väl det på tvn. November 2018 någonting.
Mm.
Någonstans där.
Och var det Kalle Halvarsson då, antar jag?
Ja, vem skulle det annars ha varit? Ja. Det var väl så länge sedan att Johan Olsson kanske fortfarande höll på den nivån.
Mm.
Men ja.
Ja, det var ju då såklart Johan Häggström som var på pallen både individuellt och i teamsprint.
Och att, om du frågat mig innan säsongen, Marcus Grate, pallplats eller inte den här vintern? Vad hade du tänkt, Stefan?
Jag hade...
Eller ja, Johan Häggström för den. Ja, individuellt.
Johan Häggström, han var den där som var med förra året, va?
Ja, precis.
Och Marcus Grate, ja... Är han 15 eller? Liksom. Ja,
ja,
det hade jag väl kanske sagt.
Ja.
Men och sen liksom att Marcus Grate och Johan Häggström är lag 1 och Oskar Svensson och Theodor Pettersson är lag 2.
Ja.
Det hade jag heller inte riktigt sagt på förhand, tror jag.
Nej, i min fantasyliga hade jag ju tagit ut Theo och Häggström.
Mm.
Och det visade sig ju vara felaktigt. Jag skulle ha tagit Grate.
Mm.
Även om Theo såg ganska på gång ut individuellt. Men sen blev det aldrig liksom någonting med någonting.
Nej.
Och i teamsprint så gick de inte ens vidare. Skit i det, Johan Häggström. Är det våran kommande storstjärn? Han blir 28 om några veckor.
Mm. Det är ju lite gammalt,
lite,
alltså.
Ja, men det är lite så här Johan Olsson sent att slå igenom.
Ja.
Men det visar sig att det går ju.
Mm.
Johan Olsson ser vi tillbaks på som en svensk skidlegendar.
Ja, alltså Johan Häggström har ju varit bra i alla lopp, alla sprintare den här säsongen. Han har ju inte varit i final hela tiden och sådär, men han har ju aldrig riktigt flunkat ur totalt.
Nej, men han har ju även varit bra i distansloppen. Det är ju bara, det är ju bara den här olycksetappen i Tour de Ski där han blev typ sist.
Mm.
Det är ju den enda där han totalt har klappat ihop.
Mm.
Annars har han varit en så här stabil världscuppoängåkare utan problem och med mer smak.
Absolut. Ja, det är så här, ett snäpp till så är han ju riktigt, riktigt het. För det är ju väldigt få som är så här bra i båda discipliner.
Så att, och vad är det som säger att man inte kan fortsätta utvecklas trots att man är så lastgammal som 27 år?
Man är inte 28 till och med.
Ja, i mars.
Ja. Mm, ja, men det är snart mars.
Det är snart mars.
Ja.
Nej, men det är ju ändå ingen ålder på en häst egentligen. Nu vet jag att vi blandar er lite grann. Ibland dömer vi ut 22-åringar som slut. Ganska ofta faktiskt.
Mm.
Och nu kan vi sitta här och tänka att 28-åringar, snarare 28-åringar är våra stora framtidsnamn. Men man får ju också tänka på att vi greppar ju efter halmstrån när det kommer till svensk herrskidåkning.
Mm. Och so far so good den här säsongen ändå.
Ja, vad fan. Burman har dragit in någon 5-6 plats sådär. I paritet med hans bästa resultat tidigare i karriären, vilket man ändå måste bara kunna vara nöjd med någonstans. Och ja, som Anna var inne på, så brukar ju, eller hon kanske var inne på det innan vi började podda, men att Burman
det kan vara sent och det kan inte vara sent,
vi vet inte. Burman brukar ju, han hävdar att hans säsong börjar nu någonstans.
Mm.
Och det har ju visat sig varit gått bra för honom i slutet av säsongen förut. Så att sen har vi ju Kalle.
Mm.
Som ändå...
Har varit nära pallen.
Ja, och man känner ju att hans form är någonstans gryende.
Mm.
Också. Eller jag känner i alla fall.
Ja, men absolut. Det finns många så här, ljuspunkter som man inte trodde.
Ja. Det är bara Oskar Svensson som fortsätter vara en besvikelse.
Kanske inte bara Oskar Svensson.
Nej, men för mig som Oskar Svensson-anhängare,
ja.
Så känner jag ju hur den här Sköld, Burman, Stenqvist, Svensson-kampen börjar dra iväg åt ert håll.
Ja, jo, så är det ju faktiskt. Det kan du ju inte säga något annat än.
Sen att han kan... riva av en utan din andetag utan tappa tonen, det hjälper ju inte i sammanhanget tyvärr.
Nej, tyvärr hjälper det inte så mycket.
Nej. Men det var inte det vi skulle prata om. Vi skulle prata om Linn Svahn.
Mm.
Tror, alltså, hon har, hennes segerprocent måste ju vara någonting i hästväg. Hon har vunnit 4 av 6 världscuptävlingar hon har kört.
Mm.
Det är ganska bra gjort.
Ja.
Får man väl säga någonstans.
Ja.
4 av 6. Hon har en segerprocent på 66. Om jag inte har missat någon, om hon har gjort något så här hittepålopp någon gång.
Mm, ja, hon åkte ju världscup förra säsongen en gång i nationell direkt, om jag minns rätt.
Ja, men då är det typ 4 av 7.
Ja.
Och i ett av de här tillfällena så blev hon brutalt fälld av Maja Dahlqvist.
Mm. Var det inte Stina Nilsson?
Var det, ja, det var av Stina Nilsson.
Ja, till och med så.
Precis. Så det skulle ju kunna vara 5 av 6 eller 5 av 7 då.
Mm. Det är hur som helst en väldigt bra procent.
Ja, det är, hur man än vänder och vrider på det så kan det här får ju Nordic Ski PhD forska i snarare än oss, men ingen som har ställt det upp i så pass många världscuptävlingar kan ha en sån procent. Det är helt omöjligt.
Nej, får jag hoppas att den håller i sig hela säsongen ut.
Ja, det nu ska vi väl inte vara, lägga så, den typen av krav på den här.
Jag tycker vi kan göra det. Alltså, har man vunnit 2 världscuptävlingar under en säsong från ingenstans, då är man helt plötsligt rutinerad.
4.
Ja, men okej, nu tänker vi individuellt här.
Ah, ja, ja.
Det är väl inte så många teamsprintar kvar.
Eller så är du bara lite som Petter Northug och tycker att teamsprintar är pissigaste som finns.
Ja.
Ska vi dra det direkt? Hans totala sågning av allt vad teamsprint heter.
Ja.
Vad var det han sa?
Ja, vad var det han sa?
Ja, men det var
ingen
ju...
bryr sig egentligen överhuvudtaget, typ något sånt. Varken utövare eller ledare bryr sig, sa han i TV2. Det var ju liksom apropå att Sverige var i eld och lågor över sin vinstsvit. Maja Dahlqvist har ju någon form av superrekord i Dresden. Hon har ju varit på pallen 1 miljard gånger.
Ja, och sen har hon vunnit de 5 senaste teamsprintarna i världscupen.
Ja, hon ja, precis. 5 raka lagsprinter.
Mm. Det luktar lite dålig förlorare att säga sådär. På här sidan kommer ju inte Norge på pallen ens.
Nej.
Trots att de hade 2 ändå och hyfsade lag.
Det luktar absolut lite dålig förlorare. Samtidigt så är jag ju lite beredd att hålla med.
Ja, jo, vi har ju pratat om teamsprintens behov av omgörning ganska många gånger. Och det kan man ju säga att det blev lite av en omgörning här i Dresden. Vad tyckte de om upplägget där när de helt... Jag fattade ingenting. För jag kom in lite sent i finalen, för jag hade varit iväg någonstans. Så kom jag in och så står det så här, Exchange 7. Mm. Nej men, vad är det som pågår här egentligen? Och sen märker man ju ganska snabbt att jaha, de växlar efter varje.
Mm.
Så det var ju 11 växlingar.
Ja, nej men jag kände precis likadant, för jag fattade ingenting. När de så här, åkte helt oberört på sträckan och sen bara fortsatte.
Ja, och eftersom SVT fortsatt vägrar visa allt vad prologer heter, så kunde man ju inte ha någon förförståelse i hur det skulle fungera. Ja, det kan ju hända att de hade sagt det innan.
Mm, ja, förmodligen.
Men, hallå. Vi får ju tänka på oss som tunar in. Mm.
Men de måste ju för övrigt göra om semifinalerna i teamsprint. Det är ju helt orimligt att det går vidare 2 från ena hitet och 7 från andra hela tiden. För det är ju, om lagen håller ihop och håller fart tillsammans, så kommer det ju att bli så.
Ja, jag vet inte om det var på dam här sidan, men det var ju...
Det var ju båda egentligen.
30-40 sekunder mellan hiten. Sånt kan ju avgöras bara av ett snabbt väderomslag dessutom, eftersom hitjävlarna är ju 15 minuter långa.
Ja.
Ja. Ja, nej, det finns väldigt mycket att säga om detta. Teamsprinten, jag tycker ju att det är fortfarande inte så att det är riktigt sprint. När de ska åka, nu, vad var det nu, 1,2 kilometer var, det blir ju i princip som en kortare stafettsträcka för damerna att köra. Och det är inte sprint riktigt. När de håller på och myskör. Och nu kan vi ju säga att det var i 5 sträckor som myskörde de lite grann.
Mm.
Var.
Mm.
Sen ska det dras på.
Ja, det är ju vad det är. Det är ju inte, man vet ju att det är de sista sträckorna man behöver se.
Precis. Jag menar, en sprint, en vanlig sprint är ju mycket mer rafflande och underhållande att kolla på. Mm. När det liksom är kvartar och semifinaler och finaler och det är liksom fäller avgörande direkt. Nu blir det bara varv på varv på varv på varv. Mm. Och det var inte som att det, nej, det behövs verkligen göras någonting. Och när man ändå håller på att göra om, så mixed kan de ju skjuta in direkt.
Ja, det är ju kul att det blir en gång den här säsongen, ja, i alla fall. Så det kanske blir mer av det framöver om det slår väl ut. Sen är det ju tyvärr alldeles i slutet, så får vi se om det är någon som orkar ställa upp i det överhuvudtaget.
Men sen kan jag inte hålla med, även om vi tycker att det är, finns en hel del att göra med själva upplägget, så världscupvinst är ju en världscupvinst, oavsett.
Absolut. Det kan ju ingen ta ifrån dem. Och alla var ju, eller inte alla, men de allra flesta bra var ju med. Så det är ju inte heller något att säga om. Sen hade jag ju liksom, om man går till det individuella loppen, så jag höll lite på Maja Dahlqvist i kampen mot Linn Svahn där.
Dalarna framförallt, tänkte du på?
Kanske inte i synnerhet.
Nej.
Mer av liksom den här, få tillbaka självförtroendet, vända den negativa trenden.
Ja, men vad tror du, tror inte hon känner med sig att formen är liksom ändå bra nu?
Jo, och hon hade ju kunnat vinna. Det var ju bara att hon blev lite stängd.
Stängd och stängd, jag vet inte, det känns ju inte riktigt som att Linn Svahn kan förlora. Hon åker ju så jäkla säkert.
Mm.
Hon kan ju slå på takten i kvartar och semifinaler och ändå bara glida in och vinna betryggande på något vis.
Mm.
Hon åker så jäkla självklart. Hon åker som en Stina Nilsson i bra form.
Ja.
Som bara gör det hon ska och sen vinner. Nu var det ju jäkligt rafflande på slutet i sprintstafetten, för att det såg ut som att det var väl Van der Graaf skulle plocka henne på upploppet.
Mm.
Men det gjorde hon ju inte. Hon höll ju undan, ja, Linn ändå.
Ja.
Med minsta möjliga marginal. Mm. Men ändå så höll hon undan. Det finns ju någonting där som är större än vad vi förstår.
Ja.
I hur bra hon är.
Ja, det är ju smått obegripligt att hon bara har klivit in och blivit så här extremt bra direkt. Ingen startsträcka.
Nej.
Det är ju helt jävla otroligt.
Ja, jag menar precis, hon var ju inte ens uttagen till första helgen, trots att hon hade sett så extremt bra ut i Gällivare.
Mm.
Varför också det kom som en chock för väldigt många när hon klev in och vann i sin premiär.
Mm.
Det kom ju som sagt inte som en chock för skidsaxlyssnare, för vi hade ju flaggat för henne redan på förhand. men ändå.
Mm.
Ja, man undrar ju hur bra hon är, bara 20 år som sagt.
Ja, hon kan ju bara bli sämre egentligen.
Ja, hon är på det viset satt lite väl. Ja, hon har ju gjort någon form av Frida Kahlo. Man får inte göra för bra genomslag.
Nej.
Det kommer aldrig bli bättre.
Nej.
Då har vi dömt ut både Linn och Frida Kahlo här i ett litet snabbt sväng.
Ja, ska vi liksom stanna vid det när vi går vidare här? Det kommer aldrig bli bättre. Ja, men då, mina damer och herrar och alla däremellan, så har det blivit dags för Skidsnacks studiecirkel.
Hit till Rådås har vi samlat de största och bästa vinterhjältarna från Sverige och Norge till tidens fight.
Ja. Hur känner du om vår studiecirkel? Har den varit en succé hittills?
Ja, jag antar det. Vi kör den ju igen.
Ja.
Men det kanske också finns en anledning till att vi lägger den allra sist i podden.
Det skulle jag inte vilja säga. Jag tycker det här är ett strålande moment.
Du tänker att det är som när Burman lägger själva trisskrapandet längst bak. Ja. Lägger det först i 5 minuter vid måla vägg.
Ja. För er som är helt borta nu, så talar vi givetvis om landskampen, som inte heter landskampen, för den heter Sverige mot Norge i Sverige.
Ja, alltså, herregud, den på TV4, återigen på eran reklamavdelning eller PR-avdelning. Ni genier som sitter och hittar på programnamn. Va? Det luktar pay race lång väg.
Ja.
Jag vet inte vad jag ska säga. Nej. Jag tycker hela den här hela det här att Sverige ens sänder det här, vi har, det känns inte som vi har någonting med den här produktionen att göra. Vi, du menar alltså landet Sverige.
Mm. Nej, för det känns ju, alltså måste ta upp detta som jag tänkte på. Alltså både de svenska och norska åkarna, de har ju tävlingskläder från Dali.
Ja.
Vad tycker egentligen Kraft om det? Att svenska landslagsåkare går runt i andra märken.
Ja. Och jag vet inte heller. Jag undrar om de måste göra någon uppgörelse. Jag såg att Hanna Öberg till exempel, de skidskyttelandslaget är sponsrade, de kör i Swedemount kläder.
Mm.
Och när hon och Kalla var ute och sprang genom klippet, då såg man tydligt det Swedemount märket och i alla fall på, eftersom jag kollar på TV2 versionen av det här programmet för att få lite norsk
fägring.
Ja, precis. Så där står det i alla fall att programmet innehåller produktplaceringar. Står det så även på TV4?
Nej, det tror jag inte.
Nej,
då är... jag har ju kollat på någon form av förhandskopia, så det är ju ja, jag har inte sett att det står något sånt i alla fall.
Det kan ju vara så att man i Norge måste meddela, vilket ändå känns otroligt rimligt.
Mm.
Men då står det så. Jag tänker att kanske har Kraft och Swedemount och de här gjort upp med Dali och TV2 för att kunna få loss de här. För det blir ju, det är ju lite som ett reklam jippo och hela köret.
Mm.
För det är väldigt mycket Dali-kläder.
Ja.
De måste pumpa in en del pengar i den här produktionen också. Det kostar väl om man ska ge Johaug 1 miljon. Och Kalla 500 000. Och Kalle Halvarsson en påse äpplen.
Ja.
Och tänk, vad ska då Hanna Öberg och Sebastian Samuelsson få? De har väl inga krav att komma med?
Nej, de kanske har fått betala för att vara där.
Det här är ett bra skyltfönster för oss.
Ja.
Vi bekostar flygbiljetten ner.
Ja. Men vi är då inne på andra avsnittet av Sverige mot Norge.
Ja, jo, men just det. Vad jag var inne på här är att det alltså, här håller de på, om vi bortser från själva tävlingarna och tar det här känslopjöket som de ska ha med i varje avsnitt. Det ska ju alltid vara lite så här, ja men och Emil Iversen, du var ju lite halvtjock när du var bebis, eller barn.
Mm.
Ungefär, som verkar vara det de, eller halvtjock.
Var det så det var? För jag förstod nämligen ingenting.
Nej,
det går ju nämligen inte att förstå vad Emil Iversen säger. Jag kräver textning på alla segment med honom. Det låter ju typ så här.
Då satt jag bara och låtade som jag körde. Där kunde jag sitta i timmesvis. Jag vill ju säga att det är ett levande vis på att det är enkelt hoppförhåll. Mer.
Det är liksom, det är för svårt.
Ja, men alltså, jag vet inte hur de gör på TV4, men på en TV2 så textar de ju. Till norska.
Ja, det är ju kanske återigen så att jag ser en kopia utan.
Så nu du säger att du kräver texting.
Ja, jag tar tillbaka det här uttalandet eftersom jag inte vet om det de facto är så.
Det är klart det är textat.
Ja, det skulle ju under... Jag kanske måste kräva textad förhandskopia.
Ja, men hur som helst, det var helt obegripligt att förstå. Ja, men jag vet inte om han var tjock eller bara var dålig. Han hade blivit 230 i något lopp och han var en late bloomer och sådär. Men det var ingenting om vad han hade gjort eller vad han hade blivit sen. Det kanske kommer senare, de kanske sparar det. Men efter de har kört 10 minuter känslopjunk om hur dålig Emil...
Du gillar verkligen inte känslopjunk nu.
Jo, men om hur dålig Emil Iversen var som barn.
Mm.
Som att det skulle vara något stort trauma för honom.
Mm.
Sen körde de 1,5 minut Kalla vinner Tour de Ski.
Mm.
Eller 30 sekunder och så får Hanna Öberg säga att du var min stora idol. Jaha. Var det vi fick?
Mm.
TV4 verkar inte ha liksom varit involverade i själva upplägget på detta. För om det där var, för det är ju Charlotte Kallas absoluta höjdpunkt i karriären i princip. En stora genombrott, det som definierar hela hennes karriär.
Mm.
Visst, hon har ju vunnit massor med mästerskapsmedaljer. Vi kanske får se några sjuka stafettinsatser och sånt också sen, jag vet inte.
Mm.
Men 10 minuter Emily Iversen är dålig som barn, 1,5 minut kalla Vinnie. Jag kan inte riktigt köpa det upplägg, det prioriteringen.
Nej, det är lite konstigt. Och de är också lite så här, man fattar inte riktigt vad det är som ska komma. Det är helt plötsligt, ja men nu slår vi på tvn och kollar vad det är. Det är inget som bygger upp inför att man ska få se 10 minuter av Emily Iversen var tjock som barn.
Nej.
De bara, oj, titta vad det var på tv. Det hade kunnat vara en rerun av Vänner också.
Ja.
Så jag vet inte, det är något som är, det är lite skumt i upplägget av den här produktionen.
Ja, men det är så, ja, men det är som du säger, det är lite trött. Det finns liksom ingen dramaturgi.
Nej.
Det är som att de har för lågt ställa krav på tittarna och sig själva.
Mm.
Alltså TV2-showarna som har gjort det här. Eller det är väl något produktionsbolag förstås. Jag vet, men ändå, det är... Nej, jag är inte så superimponerad av själva dramaturgiska upplägget. Däremot är ju tävlingarna ganska roliga.
Ja, jo, absolut. Tävlingarna är roliga. Det håller jag med om. Förutom en sak. Jag tycker det är lite så här, för i Mästarnas mästare, då brukar de ju i alla fall utnyttja miljöerna lite grann oftast. Här har de liksom skickat ner de här atleterna till Rhodos. Och sen byggt upp en liten lekpark. Liksom. Här står de och ska kasta pinne på en pinne.
Oh.
Det hade man väl kunnat gjort i norska skärgården också.
Ja, visst.
Alltså, jag förstår inte riktigt varför de är på Rhodos.
Men de fick i alla fall springa upp en sanddyn i första avsnittet.
Ja, jo, men det finns väl en liksom backe som gör sig bra på bild i Norge också.
Ja. Men vad, nu har inte jag slaviskt följt Mästarnas mästare, men hur utnyttjar de?
Ja, men vandra runt i någon liten kroatisk by och hitta ledtrådar till något pussel och så vidare.
Gör de det här på Mästarnas mästare? Det här låter som något de gör i ditt huvud bara.
Nej, det är på riktigt.
Ja.
Eller vandra runt, de har vi bråttom. Och det kanske inte är en hel by utan en liten gata, men i alla fall.
Det låter som du blandar ihop det här och det här amerikanska, vad heter det, The Race?
Amazing Race.
Amazing Race, är det där du har kollat på?
Drömmen för övrigt, vill inte du vara med i Amazing Race?
Varför har vi inte anmält oss? Ja. Det var väl någon svenska med något år?
Ja, det var det.
Herregud, det kunde ha varit du och jag.
Ja.
Helvete, ja. Nästa gång, Stefan.
Ja.
Om det finns.
Mm.
För jag tror inte att vi kommer få med i nästa upplaga av Landskampen.
Nej, det tror inte jag heller.
Eller Mästarnas mästare.
Ja, det här är ju den stora sorgen faktiskt. Det är en livssorg att man aldrig kommer få vara med i Mästarnas mästare. För det ser ju ungefär hur kul ut som helst.
Ja, fast vadå? Stå där och hänga på någon jävla pinne ute i havet och skämma ut sig för hela svenska folket.
Ja, men det är väl kul, får man hänga i en pinne och tävla och sen får man åka till ett hus med pool och äta
middag. Och så kommer någon 65-årig orienterare och hänger i 4 minuter längre än vad du gör.
Ja, ja, det får väl vara så. Det kommer ju säkert vara någon e-sport där du med som man slår i alla fall.
Ja, har vi inte hata på...
Man kan inte hata nog på dem.
Nej.
Så det är lugnt.
PewDiePie håller på att säga, men det är inte han.
Hiton.
Hiton.
Ja.
Oh, herregud.
Inget är förlåtet, inget är glömt.
Ja, det är inte därför vi är. Vad pratade vi om? Landskampen.
Ja. Sverige gick ju och vann tävling nu,
ja,
i alla fall.
Ja, och visst var det kul att Hanna Öberg visade sig vara mycket bättre på att leda folk ur en reptrassel än Petter Northug.
Ja. Ja, Hanna Öberg var exemplarisk där i taktiken och uppstyrandet.
Mm.
Och ja, det var väl egentligen ingen snack om saken.
Men tror du att men det måste väl vara så, du måste väl ha sagt då, ni får inte välja tjej mot kille. Är det så?
Ja, där när de ska välja duellanten.
Ja. För det framgår ju inte heller av det är ingen som någon kommentator säger, inte åtminstone i TV2-versionen, att ja, de har ju faktiskt sagt att, för ja, men annars skulle de ha valt typ Kalle mot Tiril Ekov. Liksom, såklart. För att han måste ju såklart vara mycket, mycket lättare att hålla en 10 kilos låda i huvudet än vad hon har.
Ja, fast det är ju sådana här uthållighetsgrenar. Nu kan det ju vara, jo, men det här beroende är ju... på vikt och ja, så vidare. Ja, det är lite oklart. Det är så kanske de gör. Jag tror det är beroende på vad det är för typ av gren. Men som förra veckan tror jag ju att
då hade det inte spelat någon roll. Nej. Men vid det här, ja, om de skulle ha olika vikt på lådan.
Mm. Däremot här så tror jag ju att produktionen har sagt ja, ni får ju inte välja, det måste ju bli Kalle mot Petter. Ja. Annars är det dålig tv, så ni får inte välja något annat.
Men det var ju fint klippt i alla fall. Det var ju, men ja... Det kändes lite grann som att Kalle var på väg att åka på stryk igen.
Ja, jo, men på slutet såg det ut som det. Och jag tror ju att Petter, han fumlade lite.
Ja,
det bara, för han såg ju inte så trött ut.
Nej, fast han är ju också säkert psykmästarnas psykmästare.
Ja, men det såg ut som att den där lådan bara liksom gled. Ja. Inte som att armarna vek sig.
Nej, fast då var han väl förmodligen lite trött. Ja. Om Kalle står och skakar som att han har fått Parkinson, så är level Petter har varit lite sliten också.
Ja, jo.
Hur som helst, det var ju kul med en svensk seger.
Det var kul med en svensk seger. Och det var ju mest kul för vad som komma skall här sen. För det var ju en otrolig slutscen.
Alltså, kommer vi nu i, jag vet inte hur många avsnitt det här är. 10, 8?
9 tror jag.
9? Okej, okay. Ja. Weird. Men visst, okej, okay. Det får vara 9 då. Men bestämmer för något. Man kan inte ha 9, man får väl ha 8 eller 10.
Vadå? Jag trodde du pratade om vilket avsnitt vi är på.
Nej, jag menar i hur många landskampen-avsnitt det kommer vara.
Jaha, ja, okej. Okay. Ja, det var ju mer logiskt att du frågade om det.
Hur många vi är på? Vad har det med någonting att göra?
Ja, jag vet inte.
Men det är 8 eller 10 eller någonstans där.
Något sånt.
Om de är riktigt sjuka
eller huvud, 9.
så illa ska det inte behöva vara. Men ska vi då i typ 8 avsnitt till sitta och höra när någon stackars icke-skådespelare ska sitta och berätta om hur de har valt? Den här gången fick Sebastian Samuelsson bita i sura äpplet och var den som skulle berätta om vilket straff och hur man har tänkt och, eller liksom så här. Nu ska jag, vi fick ju lov att men det är lite cringe-varning när de ska behöva göra det där.
Ja.
När man förstår att de har ju ingenting med det här straffet att göra. Nej. Inte som att Kalle och Hanna och Charlotte och Sebastian har suttit på kvällen och bara, nu, vad ska vi hitta på?
Elchock, så ger de elchock. Samtidigt som de bygger en IKEA-möbel. Och gud vad smart, det är ju lite
finns
svenskt.
Finns det ett IKEA-varus här i närhet? Ja. Det är uppenbarligen inte någon som man går ihåg där.
Nej, men jag tycker, i det här fallet spelar det ingen roll, för det var ju väldigt roligt.
Ja.
Eller det var väldigt roligt att se psykologin i det hela. Vilka det var som var ena riktiga jävlar. Och vilka det var som var fega.
Men jag får säga att jag är lite besviken på Charlotte Kalla.
Jag är otroligt besviken på Charlotte Kalla.
För jag som inte har sett det här underbara programmet, så fick ju då norska laget bygga ihop en IKEA-möbel.
Alltså det var en liten pall, en så liten det var ju pall. Ingen svår möbel.
Nej, det tog ju några minuter. Mm. Men de utrustades även med en form av elchockband som motståndarna fick varsin kontroll. Så de skulle sitta och ge dem en liten elektrisk stöt som såg ut att vara ganska obehaglig.
Mm.
Ska vi lyssna på hur det lät? Detta är när det här är väl hela programmets höjdpunkt.
Ja, hör och njut. Ja, alltså jag måste säga direkt. Har vi hört det här förut?
Ja.
Ja,
det har
vi. Det har vi. Ska vi lyssna?
Vi lyssnar
hur det
på
lät
det också.
Förut.
Helt jävligt.
Seriøst?
Ja.
Hæ? 18 måneder?
Ja.
Nej.
Nej.
Hvad skal jeg sige? Nej, jeg er ikke 18 måneder.
Ja, altså jeg ved ikke, hvad man skal sige om det her. For det er liksom, trogne lyssnare vet jo, hur mycket vi har försökt utreda Johaugs extrema skrik tidigare.
Ja.
När det lät som att hela hennes familj är slaktad.
Poddtimmar på poddtimmar har ägnats åt att prata om Johaugs primalskrik.
Och nu dök det upp igen.
Ja.
när hon får en elchock.
Magi. Mm. Men nu är det lite mer, eller mer berättigat, men det är ju...
Det är mer berättigat, men fortfarande, jag tror inte att jag har det i mig att frammana ett sånt här skrik. Jag vet liksom inte när det skulle ske.
Nej.
Nej, alltså det... jag har aldrig skrikit så där högt.
Nej.
Eller länge åt något. Det är så men... ihållande ner i själen som bara, ja.
Men om du kom hem och så hade någon elak kannibal styckat och radat upp din familjs liksom kroppsdelar på någon bänk någonstans, ja, du. Hade tror att det, ja, nej, men vad har hänt här då? Usch. Det var väl det värsta. Åh, måste jag ringa polisen också.
Jag tror det finns ett mellanting mellan de här lägena. Ja. Nej, men en reaktion då är ju inte att skrika på det här sättet.
Kanske.
Ja. Ja, jag vet inte, men det är otroligt fascinerande i alla fall. Vi måste lyssna igen.
Ja. Ja, ja, och sen min sambo poängterade att det såg ut som att Johaugs ögon gick i kors under själva liksom. Jag försökte liksom freeze frama fram bilden när ögonen står i kors. Mm. Lyckades kanske inte riktigt, men ja, de står typ i kors. Det är som att hon är besatt. Hon ser ju helt bedrövlig, ja, när hon skriker.
Ja. Men om man då ska sätta sig i Charlotte Kallas skor.
Ja.
Man har fått makten att elchocka sin största konkurrent under 2 minuter.
Ja.
Och så sen tar man inte tillfället i akt. Man gör det bara 2 gånger, tror jag. Ja. Om det hade skett fler gånger hade man ju fått höra det.
Ja, men det var ju förmodligen, produktionen fick ju vara framme och typ tvinga en att trycka på knappen. Mm.
Ja, det kanske inte ens var hon som tröck.
De skulle bara gett hennes kontroll till Kalle eller någonting.
Ja. Han, ja, för Kalle inga... var ju grym. Han levererade ju här.
Han hade inga som helst problem att, nej, ge Petter Northugen stöt.
Nej, han bara tröck och tröck och tröck. Och sen såg man hur glad han var medan han gjorde det.
Ja, och Anna Öberg, hon var så glad. Hon bara skrattade och skrattade. Som värsta sociopaten. Hon skrattade som en bondskurk. Ja. Det var det sjukaste jag sett. Ja, hon är en fullblodsgalning. Ja. Han är över.
Mm.
Så, ja, där kan vi snacka om att vara en, ja, det här ordet som jag nämnde tidigare i podden. Penalist.
Mm.
Ja. Det trodde jag inte om Anna Öberg, men man lär sig något nytt varje dag.
Ja.
Hon älskar att se andra lida.
Mm. Ja. Nej, men det har ju varit 2 starka avslutningsstraff nu ändå, så jag undrar hur de ska kunna hålla det här vid liv i, ja, hur många avsnitt det nu är kvar.
Det är de tystare lärde vi. Vi märker väl, kommer vi ens hinna podda färdigt, ha poddsäsongen, vi får hålla poddsäsongen igång så länge det här visas på tv.
Mm, det verkar så.
Verkar så. Mm. Men apropå det, så ska väl den här poddavsnittet ta och rundas av.
Mm. Det börjar väl bli dags. Och vi har ju säkert fått några nya lyssnare som, om ni inte redan gör det, så får ni gärna gå in och prenumerera på oss i vilken podcast-app ni nu använder.
Mm.
Och så kan ni följa oss på Instagram och Facebook på Skidsnack. Ni kan mejla oss på skidsnack@aftonbladet.se om ni vill komma i kontakt med oss.
Gör jättegärna det, vi älskar att få mejl.
Mm. Och sen så hörs vi helt enkelt igen nästa vecka.
Mm. Hej då!
Hej då!